1 januari 2004. Iran.
I Iran har staden Bam drabbats av nya efterskalv idag, men de var relativt svaga och verkar inte ha orsakat några ytterligare skador. Samtidigt har en överlevande till dragits fram ur rasmassorna. Det var en 27-årig man som hamnade under ett klädskåp vid det stora skalvet. Just nu ser man i Bam exempel på bistånd som politiskt vapen. De större internationella hjälporganisationerna har fått oanade problem enligt Internationella Röda Korsfederationens chef på platsen, norrmannen Halvor Fossum Lauritsen.
Vi måste vara väldigt obs, för att nu är det många organisationer som förlater stedet. Alla dessa västliga organisationer förlater stedet. Och då måste vi fylla ett gap, ett tomrum som blir då.
Nu måste vi vara observanta, för allt för många biståndsorganisationer under de två senaste dagarna lämnat BAM, säger Halvor Fossum Lauritsen. För 3 dagar sedan fanns det 55 internationella statliga eller icke-statliga frivilliga organisationer från 30 länder i BAM. 2 av 3 av dessa biståndsorganisationer har försvunnit plötsligt. Och nu måste de större hjälporganisationerna, till exempel Röda Korset, Röda Halvmånen och FN, snabbt fylla tomrummet. När journalisterna och tv-kamerorna nu börjar försvinna från BAM, så tycker vissa organisationer att det inte längre är lönt att stanna kvar, säger Fossum Lauritsen.
Du vet, det är en enorm tillträckningskraft med press och så vidare, och när blixtlamporna slukas, som vi säger, så är det många som...
Det är inte som har lämnat av dem, av dessa små...
Jag kan inte ge dig namn, men det är många, många asiatiska organisationer och det är också en del lokala iranska organisationer som har förlått.
Det som nu saknas är organisationer som hjälper till med utdelning av mat och vatten samt utdelning av filtar och tält. Det som däremot kommer att bli överflöd av inom några dagar är den medicinska hjälpen till befolkningen. Just nu byggs ett stort fältsjukhus som kommer att bekostas av Norge, Finland, Tyskland och Österrike. Men även Sverige bidrar ekonomiskt. Ett sjukhus som ska täcka behovet för hela befolkningen i BAM-regionen under 1 år. Detta sjukhus kommer att drivas av Röda Korsfederationen. Samtidigt håller USA på att bygga sitt fältsjukhus med en stor vårdstyrka på platsen. Enligt flera hjälparbetare som jag talat med så handlar det här om en onödig dubblering. I alla fall inom några veckor. En västeuropeisk hjälparbetare som inte vill framträda med namn säger uppenbarligen vill någon plocka politiska poäng. Att han menade att det handlade om USA rådde inga tvivel om. Vladislav Savic, BAM i sydöstra Iran.
Fjärde januari 2004. Mer om jordbävningen i Iran.
Över en vecka efter katastrofen igår kunde gräva fram en 97-årig kvinna ur rasmassorna. Och mindre än ett dygn efter räddningen så kunde nyheternas utsända träffa kvinnan som nu återhämtar sig efter de dramatiska dygnen.
Miraklet i BAM, det som inte kunde ske, har skett. Nästan overkligt har 97-åriga Charbonni överlevt jordbävningen efter 9 dagar i ruinerna. Nu vårdas hon på det nordiska fältsjukhuset i BAM.
چجوری نجاتت دادن؟
خدا نجاتم داد. خدا.
God save me.
خدا نجاتم داد.
God save me.
ای زیر آوار بیدم. خدا نجاتم داد. خدا نجاتم داد. زیر آوار بیدم.
Det vanliga är ju att man överlever 3 till 4 dagar. Men det är rapporter om någon som har överlevt upp mellan 15 och 20 dygn. Så det här är speciellt. Och det som är speciellt är ju att det är en äldre dame. Och under de förhållanden som är här med kulde. Så det är speciellt.
Ur resterna i det här huset räddades 97-åriga Charbonni 9 dygn efter jordskalvet. Det var iranska röda halvmånen som upptäckte hennes arm där hon legat i många dygn.
Det är skönt att skada mig, jag vet inte om 20 minuter. Nu vet ni vilken kare kje. Så en kare kje, nu vet ni vilken 20 minuter.
Charbonni låg i en luftficka i sängen hemma med filtar på med mat och drycken till. Nu ligger hon omtumlad med skadade ben men är ändå tacksam för vården på det nordiska sjukhuset.
Den 12 januari 2004 om styrelsesättet i Iran.
Råder kris i den iranska inrikespolitiken som jag har hört i Ekot sändningar under morgonen. Inför kommande parlamentsval i februari så har det konservativa väktarrådet, som det heter, uteslutit ett stort antal reformvänliga kandidater, och Irans provinsguvernörer hotade igår att avgå när det blir känt av 80 av de 290 parlamentsledamöter som finns nu, plus två vice talmän bland annat, då nekats att ställa upp i det här valet. Nima Sarvestani är filmare och frilansjournalist. Du finns i Teheran. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hur allvarlig är den här krisen?
Krisen är ganska allvarlig genom att alltså det är allvarligt på två sätt. Det ena att folket har redan, de har majoriteten bestämt sig att bojkotta valet, och nu eftersom de flesta av reformvänliga har inte blivit godkända av väktarrådet, då risken finns att en omfattande valbojkott sker för den sjunde parlamentvalet.
Väktarrådet talar alltså om, det är de som vill stoppa en stor del av de många kandidaterna i parlamentsvalet. Vilken roll spelar det här väktarrådet?
Alltså egentligen väktarrådet, den består av 6 jurister och 6 lärda präster som ska tillse att lagar som parlamentet godkänner står i överensstämmelse med islamiska lag. Det ska vara deras roll, men den har omvänt till en helt politisk roll. De är alltså de flesta, alltså alla i den här väktarrådet är konservativa och håller med Khamenei. Och de spelar ganska stort roll. Det är de som äntligen har makten i det här landet, inte själva parlamentet så att säga.
För det kan man ju undra, det tycks ju finnas olika maktcentra. Det finns en president, det finns en andlig högste ledare, Khamenei, och så det här väktarrådet. Är det väktarrådet som dominerar fullständigt?
Alltså i slutskedet är väktarrådet som har stort makt. Alltså det spelar ingen roll vad presidenten bestämmer eller parlamentet beslutar. Det är väktarrådet som bestämmer, och som sagt, det är väktarrådet som har makten i slutändan. Det är de som leder egentligen hela politiken i Iran.
Så vad säger folk då när väktarrådet bara stoppar så många av de kandidater som vill ställa upp i valet?
Alltså egentligen det är så här, för länge sedan har folket bestämt sig, alltså majoriteten av iranier bestämt sig att bojkotta parlamentvalet, eftersom folk är besvikna på de som kallas för reformvänliga, bland annat både Khamenei och parlamentet, alltså sjätte parlamentet, som man trodde att det kommer reformerna och att parlamentet kommer att bana vägen för demokrati, och att president Khatami skulle spelar en stor roll för att man får demokrati i landet. Men alla har blivit besvikna på dem, och de i princip struntar i vad väktarrådet bestämmer, vad väktarrådet, om väktarrådet godkänner de här kandidaterna eller inte. Så folket egentligen bryr sig inte så mycket om den konflikten som pågår just nu.
Men skulle du säga att människor är ilskna eller uppgivna?
Förlåt?
Skulle du säga att människor är ilskna eller uppgivna?
Ja, alltså människorna är besvikna eftersom man trodde, alltså först valde man Khatami som president, reformvänlig president, eftersom han lovade massor när det gäller frihet, jämlikhet, jobb för ungdomar och allting. Och det har inte skett något positivt under hans styrande. Och samtidigt parlamentet också har inte lyckats genomföra reformvänliga lagar eftersom de har inte visat stort makt gentemot väktarrådet. Eftersom alltså till exempel Khatami har haft över 22 miljoner röster bakom sig, men han aldrig använt och aldrig vänt sig till folket att väktarrådet bromsar mina försök. Det är därför folket har blivit besvikna på de som kallas reformvänliga, och är därför de flesta vill bojkotta och säga nej till hela systemet och hela både vänster och höger, så att säga.
Tack Nima Sardestani, filmare och frilansjournalist i Teheran inför parlamentsvalet i nästa månad.
januari 2004. Åter till Iran.
Gått först Iran. Där pågår protester mot det styrande konservativa prästerskapets beslut att hindra tusentals reforminriktade kandidater från att ställa upp i parlamentsvalet som ska hållas om drygt en månad. En av dem som kritiserar de religiösa makthavarna i Iran är advokaten Mohammad Ali Dadha.
It is so bad. It isn't freedom.
Det är så dåligt här. Här finns ingen frihet, säger Mohammad Ali Dadha när jag besöker honom på hans advokatkontor i Teheran. Han är en av de få juristerna som vågar ställa upp och försvara oppositionella i rättssalarna. Mohammad Ali Dadha är också en av ledarna bakom människorättsorganisationen Centret för försvaret av de mänskliga rättigheterna i Iran. Han satt själv i fängelse i fjol i 5 månader, anklagad för uppvigling, och dessutom har han blivit förbjuden att arbeta som advokat under de närmaste 10 åren. Trots det fortsätter han att utmana makten och landets religiösa domstolar när han till exempel försvarade studentledarna som greps i samband med demonstrationerna förra sommaren. För Mohammad Ali Dadha kommer det inte som en överraskning att landets prästerskap vill förbjuda reformisterna från att ställa upp i valet om en månad. I förrgår meddelade prästerna i det mäktiga så kallade väktarrådet att 80 av de nuvarande parlamentsledamöterna inte kommer att tillåtas att ställa upp för omval. Samtliga dessa tillhör de mer reforminriktade liberala krafterna. De som svartlistas på det här sättet har inte uppfyllt kravet om trohet mot islam och dess högste religiösa ledare i Iran. Nej, den här gången kommer det inte att bli några fria val, säger den iranske människorättsaktivisten. Men tillägger, prästerskapets tid vid makten börjar närma sig sitt slut. För det iranska folket börjar tröttna på de religiösa diktaten, säger advokaten Mohammad Ali Dadha. En sak är dock viktig, säger han avslutningsvis. Förändringarna måste ske inifrån och inte via nya diktat fast från utlandet. Iranierna har haft nog av inblandning utifrån. Vi litar inte på till exempel USA. Ett USA som stödde den irakiske diktatorn Saddam Husseins krig mot Iran under 80-talet. Då hundratusentals unga iranska män miste livet, säger den iranske människorättsaktivisten.
Reporter Vladislav Savic.
januari 2004 om Iraks förre diktator Saddam Hussein.
Idag är det en månad sedan Saddam Hussein greps i sitt underjordiska gömställe och blev amerikansk fånge. Efter gripandet av Iraks störtade diktator har attentaten mot de amerikanska styrkorna i Irak minskat i antal. Men de fortsätter och missnöjet sjuder i befolkningen.
När Saddam Hussein halades upp ur ett hål i marken avslutades en blodig epok i Iraks historia. Men trots den historiska betydelsen av gripandet är meningarna delade om dess inverkan på utvecklingen i Irak. Åsynen av Babylons lejon förvandlade till en tovig och foglig luffare övertygade irakierna om att den fruktade tyrannen inte skulle komma tillbaka. Men det är en sanning som lånar sig till olika slutsatser. Att det är fritt fram att samarbeta med amerikanerna utan risk för repressalier. Eller tvärtom, att det nu är fritt fram att vända sig emot amerikanerna utan att riskera att framstå som en anhängare av Saddam Husseins regim. Gerillaattackerna fortsätter, om än i mindre omfattning än tidigare, och låter förstå vad som redan framgick av hans åsyn vid gripandet. Att han inte förde befälet över ett gerillakrig. Men källor i den amerikanska militären säger att dokument som Saddam Hussein bar med sig visar att han inspirerade och i viss mån vägledde våldet under den långa flykten. Nu sitter han i fängsligt förvar hos amerikanerna som häromdagen gav honom status som krigsfånge. Det betyder att Saddam Hussein hädanefter ska behandlas enligt Genèvekonventionen och till exempel ha rätt till besök av Röda korset. För USA betyder hans ställning som krigsfånge att det inte blir några diskussioner om rättsläget medan krigsförbrytaråtalet mot honom förbereds. Enligt en arabiskspråkig London-tidning som citerar irakiska regeringskällor sitter Saddam Hussein i ett fängelse i Bagdads utkanter och förhörs halva dygnet. Och medan ockupationsmakten har flyttat in i hans pråliga palats och vrider på guldkranar i badrummen hävdar källorna att Saddam Hussein själv städar sin toalett i cellen.
Titti Nylander.
januari 2002, Iran.
Och i Iran så skärper presidenten Mohammad Khatami tonen mot det religiösa så kallade väktarrådets beslut om att underkänna över 3000 kandidater till nästa månads parlamentsval. Hela regeringen kan komma att avgå om det här beslutet verkställs.
I ett tal idag i det iranska parlamentet Majlis kritiserade president Mohammad Khatami väktarrådets beslut och krävde att folkets rätt till fria val måste respekteras. Och i ett tidigare uttalande har president Khatami också deklarerat att om beslutet står fast kan det leda till att hela regeringen avgår. Redan har flera av hans vicepresidenter och ministrar, höga regeringstjänstemän och provinsguvernörer sagt att de kommer att lämna sina poster om inte väktarrådet tar tillbaka sitt beslut. Allt det här är alltså protester mot det religiösa iranska väktarrådets beslut att förbjuda flera tusen reformvänliga kandidater att ställa upp i parlamentsvalet nästa månad. Den iranska politiken har länge präglats av kampen mellan konservativa islamska krafter och de mer reforminriktade politiker som har majoriteten i parlamentet. Men alla parlamentsbeslut måste godkännas av väktarrådet som består av 12 religiösa ledare och jurister som ska se till att det politiska livet följer islamska lagar och principer. Och väktarrådet säger att det inte kommer att ge vika för de påtryckningar som nu kommer från bland annat president Khatami som tillhör den reformvänliga gruppen politiker. Christer Fredén, Jerusalem.
januari 2004. Bilbomb nu på morgonen i Baghdad.
Back now to our top story, the explosion in Baghdad in which up to 20 people have been killed. Let's go live now to our correspondent in the Iraqi capital, Barbara Plett. Barbara, what is the latest you have on casualties and the number of people injured?
Well, we've heard reports of 20 people killed, but I think we can confirm that at least 18 people have been killed, 16 of them Iraqis, two of them workers for the U.S. Defense Department, possibly civilian contractors. at least 28 people injured, possibly many more. Most of them Iraqis, six of them Americans, four civilians and two soldiers.
Barbara, we're going to look at some pictures now coming in from the scene. These are live pictures from the area where the blast happened outside coalition headquarters in the city. Take us through the events of Sunday morning, Barbara. This bomb blast occurred at what, 8 o'clock in the morning local time?
That's right, around 8 o'clock in the morning local time, at a time when many Iraqis were lining up outside the gate to enter the coalition headquarters. People who work in there, people who were looking for work, people who have business to do with the occupation authorities. So quite a lot of Iraqis outside. A vehicle drove up to the gate. As far as we understand from U.S. officials, the vehicle got as far as it could go before it would have been stopped and checked. And then it blew itself up, then it was blown up. A huge blast, which we heard from here, of course, but all along through the city. People on the site said that they were actually lifted in the air and then fell back on top of each other. Other witnesses who were driving past said their cars actually lifted a bit off the ground. So a very powerful blast. Most of the casualties, the Iraqis who were waiting to go inside. The soldiers themselves, of course, they are very heavily fortified. This is probably one of the most heavily fortified areas in Baghdad. They stand about 20 meters from the road behind barbed wire and concrete blocks. And then if a car can actually get through that, it still has to drive another kilometer or maybe even more before it reaches the building where the coalition forces have their administrative headquarters. So it's the people on the outside, the outskirts of the gate, that were hit the hardest.
So we say that it's outside the coalition headquarters, but the gate is still a fair way from the compound, the former presidential palace itself, isn't it?
Yes, that's right. It's about a kilometre, maybe 2 kilometres, from where most of the buildings are, where the administrative authorities have set themselves up. So, and that bit is very heavily fortified. I think it's almost impossible for any vehicle with the intent to set off explosive to get beyond that. But certainly what the perpetrators were doing was to try to hit at a symbol of American power right in the centre of Baghdad. The insurgents have attacked the occupation forces and people associated with them, people they believe are collaborating with them or working with them before.
Barbara, this time yesterday we were talking about the fact that the number of attacks on coalition forces has reduced over the past weeks and months.
Well, it has. According to U.S. officials, the attacks are down now to about 15 a day. And at their highest point in November, they were reaching something like 40 a day. But I think if you look over a longer period of time, say over the past year, what you could probably say is that the attacks have been consistent. Because back in July and August, we were reporting about a level of 15 attacks a day. And now it's still about 15 attacks a day. So I think you could say that the resistance is at least consistent in its attacks against the occupying forces.
Of course, the U.S. has made it clear that it wants the U.N. to return to Iraq to help with the handover of power to the Iraqi administration. The U.N., though, keen to secure guarantees about safety and security. This is not going to help, is it?
No, it probably won't. That's right. The coalition forces, as well as the Iraqi government, are going to be meeting with the UN Secretary General Kofi Annan on Monday to try to convince the UN to have a more to come back to Iraq and have an active role in the handover of power over the next couple of months. The UN being very reticent to do that for security reasons, of course, because of the bombing against the UN headquarters last August. There will be some assessment of whether UN staff can be secured, but also, of course, for political reasons. The UN wants a very clear idea of what its role would be, and at this point, it would be coming into a plan that the Americans have set up, a controversial plan, and might be seen to be backing that plan rather than having a neutral role.
Okay, Barbara, for the moment, many thanks. Barbara Platt in Baghdad, and while Barbara was talking, we were looking at pictures of the immediate aftermath of that explosion. These now pictures live from the scene some 2 hours after that huge explosion just outside the US-led coalition headquarters in the center of the Iraqi capital, Baghdad. The fire's now out, and investigators obviously pouring through the wreckage there. More on that as and when we get it.
21 januari 2004, Iran.
Gav utrikes nu i lunchekot. I Iran har konflikten mellan reformvänliga politiker och det konservativa väktarrådet idag trappats upp. Hela regeringen hotar att avgå om inte väktarrådet låter fler reformpolitiker ställa upp i parlamentsvalet. Flera ministrar och även vicepresidenter har redan lämnat in sin avskedsansökan.
I 10 dagar har det iranska parlamentet kokat av protester mot väktarrådets beslut. Av sammanlagt 8200 nominerade kandidater inför parlamentsvalet nästa månad har rådet diskvalificerat mer än en tredjedel för att de är för liberala, bland annat 80 av de nuvarande parlamentsledamöterna. Affären har drivit motsättningarna mellan det konservativa prästerskapet och mer reforminriktade politiker till sin spets. Och idag fick politikerna stöd direkt från regeringen. Hela regeringen hotar att avgå, liksom också presidenten Mohammad Khatami, om inte väktarrådet omprövar sitt beslut. En rad ministrar och vicepresidenter lämnade idag också in sin avskedsansökan. Tills vidare verkar de dock fortsätta sitt arbete. Avgångshotet kommer en dag efter att väktarrådet drog tillbaka förbudet mot 200 kandidater. Men de reformvänliga krafterna tycker att det var ett totalt otillräckligt steg. Konflikten handlar i grunden om hur Iran ska styras och vilket samhälle Iran ska vara. De folkvalda politikerna har bara begränsad makt. Väktarrådet, som inte är demokratiskt tillsatt och består av 6 präster och 6 islamska jurister, har desto större makt. Ytterst i Iran är det den främste religiösa ledaren Ayatollah Ali Khamenei som bestämmer. Men den ordningen ifrågasätts nu av allt fler människor, framförallt de unga. Och prästerskapet känner att marken börjar darra under fötterna. Ställd inför all kritik är det Ayatollah Khamenei som uppmanat väktarrådet att ompröva sitt beslut att diskvalificera liberala politiker. Nu är frågan om väktarrådet kommer att backa ytterligare eller om regeringen och presidenten gör allvar av hotet att avgå, vilket kommer att kasta Iran in i en än allvarligare kris.
Sten Sjöström, reporter.
Andra januari 2004, Iran.
Irans folkvalda president och regering tänker inte avgå. Det meddelade presidenten själv, Khatami, igår kväll vid en presskonferens på det världsekonomiska toppmötet i den lilla skidorten Davos i Schweiz.
Man och dostan man gick hadaf ra muayyan kardim va un entekhab azadane va
Mina kollegor och jag har ett mål och det är att säkerställa att det blir fria val. Och som det ser ut nu så går det förhoppningsvis mot fria val, sa den iranske presidenten Mohammad Khatami när han igår kväll här i Davos kommenterade spekulationerna om en allvarlig regeringskris i Iran och att han och delar av hans regering skulle vara på väg att avgå i protest mot landets mäktiga, religiösa, icke-folkvalda väktarråd. Väktarrådet värnar om islams renhet i Iran och har vägrat godkänna mer än en tredjedel av de över 8000 kandidater som har nominerats i de kommande parlamentsvalen den 20 februari. President Khatami förklarade att han och hans reformvänliga kollegor kommer att fortsätta att vara i folkets tjänst fram till valet och han beskrev det som att det som har hänt ska ses som en del av en naturlig process som kan förekomma i alla länder inför ett val. Khatami fick naturligtvis också frågor om Irans förhållande till atom och andra massförstörelsevapen.
Motsäkare, Iran...
Iran har aldrig haft för avsikt att tillverka massförstörelsevapen. Vi är kategoriskt emot all sån produktion och vi har skrivit på alla avtal om det, försäkrade president Khatami. Och passade också på att bestämt förneka ryktena om att Nordkorea skulle ha levererat nukleärt material till Iran. Khatami konstaterade att Iran har ett kunnande på det nukleära området, men det använder man enbart för civilt bruk, för energiproduktion. Vi är fullständigt öppna i de här frågorna, sa han. Jan Mosander i Davos i Schweiz.
Irak den 28 januari 2004.
Det kommer olika uppgifter om hur många människor som dödades vid ett bilbombsattentat i Iraks huvudstad Bagdad tidigt i morse. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar om minst en död medan AFP talar om tre döda. Många människor uppges vara svårt skadade. Attentatet skedde utanför ett hotell i centrala Bagdad. Målet för attacken är oklart. Enligt uppgift bodde den irakiske arbetsmarknadsministern på hotellet. I närheten av platsen för explosionen ligger en polisstation men också USAs ambassad och den polska ambassaden. Polen är ett av de länder som har soldater i Irak. Och i FN-högkvarteret i New York är reaktionerna blandade efter generalsekreterare Kofi Annans besked igår om att han är beredd att sända en delegation till Irak om säkerheten kan garanteras. Delegationen ska undersöka möjligheterna om det går att hålla allmänna val i Irak före den 1 juli i år.
Officiellt välkomnar FN-diplomater Kofi Annans planer. Inofficiellt är tveksamheten större. Visserligen anser en majoritet av säkerhetsrådets medlemmar att det är bra att FN nu kan få en mer konkret och central roll i återuppbyggnadsarbetet och stödja irakierna. Samtidigt sitter fortfarande taggar kvar efter förra vinterns hårda motsättningar kring kriget. De kritiska anser att världsorganisationen genom att engagera sig i valplaneringen åtminstone delvis riskerar att legitimera kriget i efterhand. USA hoppas ju att FN ska hjälpa till att finna en lösning på frågan om allmänna val kan hållas redan i vår. Ett krav från framförallt shia-muslimskt håll, men som Washington anser är praktiskt omöjligt. FN-diplomater säger till Ekot att det också finns en stark oro över att de fortsatta attackerna i Irak kommer att sätta stopp för världsorganisationens hjälp. Kofi Annan gjorde ju igår klart att säkerheten måste garanteras innan någon delegation kan sändas dit. All internationell personal drogs bort från landet efter attacken mot FN-kontoret i Bagdad i augusti då 22 personer dödades. Diplomater säger att det är svårt att se hur USA-alliansen inom en överskådlig framtid ska kunna ge en sån säkerhetsgaranti med tanke på att soldater och civila irakier dödas nästan dagligen. Och som en av dem uttrycker det, det låter som en klyscha men det är ett mycket svårt beslut Kofi Annan i slutänden måste fatta. Den tyske FN-ambassadören Günther Pleuger välkomnade igår kväll FN-chefens försiktiga inställning när det gäller delegationen och fortsatte, apropå säkerheten, vi kan bara hoppas att inget hemskt kommer att hända. Anders Ask, New York.
januari 2004. Det är lättare för irakiska sabotörer att slå till mot irakierna själva.
God kväll. Nio irakier och tre amerikanska soldater har idag dödats i två olika attacker i norra Irak. De flesta av de döda är irakiska polismän som blivit allt mer utsatta för terrordåd.
Självmordsbombaren körde sin bil rakt igenom avspärrningen utanför polisstationen i staden Mosul innan han eller hon utlöste sprängladdningen. Lördagen är avlöningsdag och stationen var full av polismän. Minst nio människor dödades och ett 40-tal skadades. Irakiska polismän har blivit allt mer utsatta för terrordåd den senaste tiden. De ses som förrädare av motståndsrörelsen och är lättare att komma åt än de välbevakade amerikanska soldaterna. Men även en amerikansk militärkonvoj på väg mellan Kirkuk och Tikrit utsattes idag för en bomb som gömts vid vägkanten. Tre amerikanska soldater dödades. Men den amerikanska militärledningen var optimistisk i en tidningsintervju nyligen. Antalet soldater som dödas varje vecka i Irak har gått ner sedan november. Militärledningen hävdar att soldaterna har blivit bättre på att skydda sig och bättre på att hitta och slå till mot gerillagrupper. Den närmsta tiden ska dock de krigserfarna trupperna åka hem och ersättas av nya förband. I sommar ska en irakisk regering ta över från amerikanerna och maktkampen mellan olika grupper kan hårdna den närmsta tiden. Det gäller bland annat i staden Mosul som både sunnimuslimska araber och kurder vill ha kontroll över.
1 februari 2004 om politiken i Iran.
Och vi ska börja i Iran där den politiska krisen har fördjupats betydligt. 114 av parlamentsledamöterna, mer än en tredjedel, har lämnat in sina avskedsansökningar. Och följden kan bli att allt arbete i det iranska parlamentet nu stannar av.
Vi har inget annat val än att avgå, sa en av de ledamöter som nu vill lämna parlamentet. De totalitära krafterna har beslutat att skapa ett låtsasparlament, sa han. Och det han syftade på var det iranska religiösa väktarrådets beslut att hindra omkring 2400 kandidater i det kommande parlamentsvalet från att ställa upp. Nästan alla är reformvänliga politiker som de konservativa muslimska krafterna i Iran känner sig hotade av. Och via väktarrådet har de alltså makten att stoppa kandidater som de inte anser lämpliga på bland annat religiösa grunder. Bland de bannlysta finns bland andra 80 av de nuvarande parlamentsledamöterna som alltså hindras från att ställa upp i valet om knappt 3 veckor. Väktarrådets beslut väckte kraftiga protester bland de reforminriktade politikerna som krävde att valet ställs in om inte rådet ändrar sitt beslut. Från början bannlystes över 3600 kandidater och väktarrådet har omprövat sitt beslut och drygt 1000 av de underkända godkändes. Men det räckte inte för att hindra den politiska krisen att förvärras. Nu måste den högste ledaren ingripa, sa parlamentet Majlis talman Mehdi Karoubi när han tidigare idag tog emot avskedsansökningarna från fler än en tredjedel av de 290 ledamöterna. Det var en vädjan riktad till landets högsta andlige ledare Ayatollah Ali Khamenei som har rätt att ingripa, förbjuda och bestämma i alla frågor i Iran. Khamenei har tidigare vägrat att ingripa mot väktarrådets beslut trots att kritiken har varit massiv, inte bara från parlamentsledamöterna utan också från regeringen med den reformvänlige presidenten Mohammad Khatami i spetsen. Om fler än en tredjedel av ledamöterna verkligen avgår hotar det att lamslå Majlis eftersom 2/3 måste vara närvarande för att fatta beslut. Men parlamentet har ännu inte bestämt sig för hur avskedsansökningarna ska hanteras. Christer Fridén, Amman.
Februari 2004, Irak.
Och var först till Irak. Vid ett attentat där idag dödades närmare 50 människor. Det var en sprängladdning som exploderade i en bil utanför en polisstation i staden Iskandaria söder om Bagdad. Just då köade hundratals personer för att söka arbete som polis och dödssiffran befaras därför stiga, rapporterar Christer Fridén från Iskandaria.
Det är en mycket upprörd stämning här i Iskandaria. De som bor här visar inte på uppgiften att det var en bilbomb som exploderade vid polisstationen, utan man hävdar med bestämdhet att det var en amerikansk helikopter som anföll stationen. Det är uppgifter som helt avvisas av både irakisk polis och amerikansk militär, men Iskandaria-borna är svåra att övertyga. Amerikansk militär på plats buas ut och utsätts för stenkastning och soldaten har svarat med att inta stridspositioner men hittills utan att ta till våld. Däremot skadades ett tiotal när irakisk polis började skjuta i luften för att fingra folkmassan och många sprang mot eller knuffades mot taggtrådshinder som omger bombplatsen. Polisstationen är helt förstörd. När bomben exploderade fanns det bland annat många unga män som sökte sig till poliskåren som aspiranter. Där fanns också folk som skulle ha nya identitetshandlingar och de flesta döda och skadade är civila. Och granne med polishuset ligger också en skola, men eftersom det är helgdag i Irak idag var barnen lediga från skolan. Christer Fridén, Iskandaria.
Ytterligare 4 irakiska poliser dödades idag i Bagdad och deras bil plötsligt exploderade enligt nyhetsbyrån AFP. Och enligt chefen för Iraks poliskår är det nu 604 poliser som har mist livet sedan poliskåren etablerades av den amerikanskledda koalitionen.
11 februari 2004.
God middag. Minst 47 människor dödades i Bagdad när en självmordsbomber i morse angrep ett armérekryteringskontor.
Det var än en gång iraker som var målet för självmordsbombaren. Igår attackerades polisrekryter. Idag var det Iraks nya armé som var målet.
Majmu'at al-Arhab fajrat sayara wa adda ila istishhad wa adna 50 jarih bi hadha al-hadith lakinnahu
har inlett blodigt. Nästan 200 döda i tre stora bombdåd på mindre än 2 veckor. Angreppen på de utländska trupperna har däremot minskat. Nu är det de iraker som samarbetar med ockupationsmakten som är målet. Kurder, polisrekryter och soldater. Motståndsrörelsens budskap är tydligt. Alla samarbetsmän är dödsdömda och de utländska ockupationstrupperna kan inte skydda er.
Februari 2004, Irak.
Utrikesnyheter igen. Irak gäller det då. Iraks gripne ex-president Saddam Hussein mår bra men samarbetar fortfarande inte med sina amerikanska förhörsledare. Det säger en talesman för den USA-ledda ockupationsmakten. Förhören med Saddam Hussein är begränsade till säkerhetsfrågor och ekonomiska frågor. Talesmannen tillbakavisar påståenden om att Saddam Hussein skulle lida av cancer och säger att en ingående läkarundersökning visar att ex-diktatorn är vid god hälsa. Hur valet av Iraks kommande regering ska gå till är ju en omstridd fråga i landet. FN-chefen Kofi Annans sändebud för Irak har nu haft ett möte med de irakiska shia-muslimernas ledare för att minska den senaste tidens spänning mellan shia-muslimerna och ockupationsmakten i USA.
Samtidigt som Irak under den senaste veckan skakats av en rad mycket blodiga självmordsattacker och terrordåd så finns en annan potentiell fara för landet. Och det är ett shia-muslimskt uppror mot ockupationsmakten. Hittills har shia-muslimerna, som är majoritet i Irak, varit relativt samarbetsvilliga gentemot ockupationsmakten i USA. Även om man på senare tid genom omfattande demonstrationer klart visat att tålamodet börjar tryta. Striden handlar om hur Iraks nya regering ska se ut när USA officiellt, enligt planen, ska överlämna styret till irakierna i sommar. USA vill att den nya regeringen ska tillsättas via indirekta val i så kallade rådsförsamlingar över hela landet. USAs målsättning är förstås att få en regering som blir mer lättstyrd utifrån de amerikanska intressena och dessutom skydda minoritetsgruppernas intressen. Shia-muslimerna som har 60% av väljarkåren vill istället ha direkta parlamentsval eftersom de vet att de därmed skulle vinna en majoritet. Det å sin sida uppfattas som ett hot för USA som därmed skulle riskera att tappa sitt nyvunna inflytande i Irak och dessutom riskera att shia-muslimerna bildar en ny stat som är starkt präglad av islamiska värderingar. Det här FN kommer in i bilden som medlare. Frågan är bara om man kommer att lyckas med sitt uppdrag. Efter mötet med den shia-muslimske ledaren Ayatollah Ali Sistani idag så FNs utsände bara att man är ense om att ett direktval är det bästa för landet. Ett diplomatiskt uttalande som inte betyder så mycket eftersom ingen, inte ens USA, motsätter sig framtida direktval i Irak. Däremot ville inte FN-sändebudet Lakhdar Brahimi säga något om när sådana val i så fall skulle hållas. Troligtvis kommer FN-delegationen nu att föra vidare samtal med USA-representanterna på platsen, de övriga grupperna i Irak samt på nytt med den shia-muslimske ledaren. För tiden börjar bli knapp när terrordåden blir allt fler och mer omfattande. Enligt USA har man också funnit dokument som visar att det finns extremister med anknytning till terroristnätverket Al-Qaida som planerar provocera fram ett inbördeskrig i Irak. Vapen finns och det räcker i området, även om det inte handlar om massförstörelsevapen.
Vladislav Savic var reporter.
Februari 2004. Irak.
FNs Irak-delegation anser nu, liksom USA, att det inte går att hålla val i Irak innan USA har lämnat ifrån sig makten sista juni i år. Uttalandet gjordes av FNs sändebud för brittiska BBC idag. Iraks högste shia-muslimske ledare har krävt riktiga val så snart som möjligt.
Februari 2004. Irak.
Våldet i Irak börjar allt mer få formen av ett inbördeskrig. Idag genomfördes en mycket välplanerad fritagning från ett polishus i Fallujah, väster om Bagdad. 22 fångar fritogs, 14 poliser stupade i striderna. Bara 4 motståndsmän dödades.
ولن ينجو من العتاد لانه مقتل شرطي واحد كانما يقتل الشرطه جميعا. الشعار الجديد.
Efter 2 veckor har motståndsrörelsen bytt taktik. Istället för att angripa de tungt beväpnade och välbevakade utländska soldaterna har man börjat ge sig på de irakier som valt att stödja ockupationsmakten. Över 200 iraker har dödats sedan 1 februari. Våldet har förvärrats sedan Saddam Hussein greps. Och USA verkar inte kunna skydda de som är lojala mot de nya makthavarna.
Internationella Röda Korset har nu fått tillstånd att besöka Iraks före diktator Saddam Hussein i hans cell. Men när det ska ske är ännu inte bestämt.